CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ryssland mobiliserar och kallar in 300 000 reservister till kriget i Ukraina. Det här meddelade president Putin i ett TV-sänt tal under morgonen.
We will stand in solidarity with Ukraine. Period.
Iran skakas för sjätte dagen i rad av protester mot de religiösa lagar som tvingar kvinnor att bära slöja.
Jag har gett Moderaternas partiledare Ulf Kristersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
Förhandlingarna går bra, men ingenting är klart förrän allting är klart.
Det vore bra om vi kunde hitta en talman som har ett väldigt brett stöd i Sveriges riksdag.
Riksbanken rekordhöjer styrräntan med en procentenhet från 0,75% till 1,75%.
Inflationen är alldeles för hög och då måste vi agera med penningpolitiken.
Mobilisering och något slags hot om att använda kärnvapen från Rysslands president. I Iran sjunger och dansar unga kvinnor framför poliser och bränner slöjor. Här hemma ger Andreas Norlén sin partikamrat Ulf Kristersson i uppdrag att sondera för en ny regering och undrar väl samtidigt om han har en chans till förlängt när den nyvalda riksdagen samlas på måndag. Allt detta mot en fond av stigande inflation, chockhöjd styrränta och fruktan för en iskall vinter. Jag heter Staffan Dopping. Nu är de här igen, eller rättare sagt, en är här och två är där, men de är i alla fall återförenade, vår glittrande trio Suhonen, Jönsson och Wetterstrand. Daniel Suhonen, socialdemokrat och chef för Katalys från bokmässestaden Göteborg. Hur är läget?
Det är bra. Det är jättehärligt att se folk igen och det minglas bra.
Henrik Jönsson, libertariansk entreprenör och opinionsbildare. Du är här i Stockholm med mig. Ingen bokmässa för dig?
Nej, jag hade viktiga saker för mig.
Ja, det är alltså fullt möjligt att ha det. Och Maria Wetterstrand, vd för konsultföretaget Milton i Bryssel. Du är också i bokmässans Göteborg.
Jag är inte där. Jag skulle vara där, men det blev flyttat mitt evenemang. Och jag skulle egentligen inte heller vara på bokmässan, utan göra en helt annan sak i Göteborg. Så jag är i Bryssel faktiskt.
Va? Jag börjar med något av ett sakfel då.
En skräp.
Men det är okej. Okay. Det är okej.
Okay. Ja. Men Daniel, du är i alla fall på bokmässan. Vad är det som präglar den än så länge? Kan du se någon trend där?
Nej, men jag är med i väldigt mycket eftervalsdebatter. Så det är väldigt mycket om valet, kulturpolitiken som kommer. Det är väldigt mycket om Ryssland. Alltså, kanske inte mer seminarier egentligen än i vanliga fall. Men de seminarier som ordnas om Ryssland, där är det köer utanför. Alla vill höra Gudrun Persson och Stefan Ingvarsson och de här experterna som vi har lärt känna nu i drygt ett halvår. Och det är naturligtvis också fokus på Sydafrika. Men jag tycker att det kanske är Ryssland och valet som är på något sätt i fokus här. Och liksom kulturpolitiken. Och jag tror att väldigt många som tänker mycket kring vilket Sverige vi håller på att bli och vart vi är på väg, de är ju här, de intellektuella, författare, kulturarbetare.
Ja, vi andra är på andra platser.
Det är därför jag inte åkte. Kände inte jag platsade det.
Just det. Ja, det är mycket att begrunda och vrida och vända på. Och vi börjar i stora världen.
и при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа.
Dagen efter att Ryssland annonserat mobilisering och hotat västländerna att ta till kärnvapen hålls just nu ett extrainsatt möte i FN:s säkerhetsråd.
Putin claims he had to act because Russia was threatened. But no one threatened Russia. This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state.
USA:s president Joe Biden sa i FN:s säkerhetsråd att Putins tal om att Ryssland skulle vara hotat är grundlöst. Och nu helgen hålls fake folkomröstningar i bland annat Donetsk och Luhansk i östra Ukraina. I uppemot 40 ryska städer har ryssar getts ut på gatorna för att protestera mot Putins partiella mobilisering. Mer än 1000 personer ska ha gripits. Och i sitt tv-tal i onsdags hotade den ryska presidenten utan omsvep väst med sina kärnvapen och lade till att det är ingen bluff. Panelen, vad säger ni om läget? Maria först.
Ja, men det är ju oerhört allvarligt naturligtvis, och jag följer ju mycket vad som händer på EU-nivå och hur EU responderar på den här typen av utspel. Och från att ha varit, tycker jag, väldigt kraftfullt så att säga, med tydliga sanktioner och olika typer av stödinsatser till Ukraina, så tycker jag att EU har varit kanske lite mer lam i respons på det här än vad man har varit tidigare. Så jag skulle gärna se att man från EU-nivå kunde ta tillbaka den enigheten man hade under våren och komma fram med några riktigt tydliga åtgärder här för att stötta Ukraina i den här situationen.
Henrik, vad känner du?
Spontant sett, jag tycker att det här är riktigt obehagligt på allvar. Om man ska försöka mig på en analogi så kan man väl säga så att björn, i den mån det nu finns en rysk björn, är ett av de få djuren som jagas i Sverige som går till attack om man skadeskjuter dem. Alla andra tenderar att fly. Jag upplever att den här försöket till styrkedemonstration eller upptrappning som Putin gör nu är ett resultat av att han är svårt trängd. Man kan väl hoppas att han sätter sin sista potatis nu. Alltså det sista jag sett och läste här precis när jag satt i taxin på väg hit till studion, det var att enligt Novaya Gazeta så pratar de om att det är 1 miljon man som de ska försöka kalla in. Och jag vet inte om ni har sett det här också, ett YouTube-klipp där de ringde in och ryska journalister ringde in och utgav sig för att vara mönstringspersonal som ringde till högt uppsatta unga män med kopplingar till Putin-regimen, som då avfärdade helt och hållet och nej, jag ska inte in naturligtvis. Och det här har ju uppväckt mycket stor vrede hos folk, och nu försöker, efter vad jag förstår, folk försöker fly därifrån. Det här är mycket turbulent, mycket obehagligt, ett skarpt läge skulle jag säga.
Daniel, känner du samma oro?
Ja, verkligen. Kriget är på väg in i ett nytt läge, och den här specialoperationen måste ju även för ryssar, med den här partiella men mycket massiva mobiliseringen som Henrik är inne på, jag läste också de artiklar du pratar om, det måste ju ändå falla ihop som ett korthus för de som har trott att detta bara är en, ja, i princip en antiterroristinsats i ett grannland, när man hotar med kärnvapen och när man mobiliserar hundratusentals eller miljoner man. Det här kommer nu in ännu mer bara skinnet på vanliga ryssar. Och jag vill lyfta en sak, och det är också det här att man pratar ju ofta om att oskyldiga ukrainare och sen så ryska soldater, men man måste ju ändå se att de ryssar som nu tvångsinkallas till Putins köttkvarn är ju också i någon mening oskyldiga. Inte till de handlingar de gör och inte till de eventuella krigsbrott de begår. Men det är ju vanliga människor på båda sidor som ryssarna då tvingas in i det här illegala och vidriga kriget. Och det jag ser framåt är ju egentligen att det ena är ju massprotester. Alltså Putin kommer förmodligen inte kunna stoppa miljoner människor på gatorna. Och det är ju det som har saknats. Han har ju under de senaste kanske 10 åren stegvis och målmedvetet, samtidigt som hans liksom paranoia har ökat, så har han ju förgjort och förkvävt och omöjliggjort egentligen allt oppositionsarbete. Han har mördat, förgiftat, lemlästat och liksom hotat till tystnad och kastat i fängelse all opposition, även den mest beskedliga opposition som finns i landet. Och då blir ju så att det som kan sätta punkt för Putin är ju dels om det skulle bli massiva protester. En miljon man har ju förmodligen 10 miljoner anhöriga. Sätt dem på gatorna så välter man ett system. Den andra saken är ju om det finns någon sund del av den ryska eliten kvar som helt enkelt kan göra en palatskupp på något sätt. Och där är ju intressant då att en efter en så faller ju höga oligarker och militärer ut genom fönster, snubblar från trappor, drunknar i sitt badkar under simtävlingar och så vidare. Det är liksom en otrolig massdöd bland Putins gamla kompisar. Mm. Så att det pågår ju säkert en strid i eliten mellan vansinne och någon sorts klarhet. Och de som kanske vill avsluta detta krig smyger ut bakvägen. Och massprotester eller en kupp i Putins egen krets, det är det enda som kan rädda världen från ett väldigt jobbigt och långt krig.
Det här är inte det ryska folkets krig. Det här är Putins krig. Det visar sig nu när han går även i den interna kommunikationen från quote unquote specialoperation till att nu ska ni alla in i armén för att föra det här kriget. Då visar sig att folket vill inte ha det här. De sticker. Det finns ingen demokratisk förankring för det här offensiva kriget när fjällen faller från folkets ögon. Och jag skulle väl rent generellt bara vilja uppmuntra till att folk bör komma ihåg att fienden här är inte allt som är ryskt. Det är liksom inte Matrosjka-dockor och Dostojevskij som måste rensas ut nu. Det är Putin som måste bort.
Det sägs ju bland bedömare att de här skenfolkomröstningarna i ockuperade områden har till syfte att ge Putin senare då en förevändning för att ta till kärnvapen, eftersom man då skulle kunna säga att det är ryskt territorium som ni andra är inne på. Hur bedömer du den där risken, Maria?
Jo, men det är ju uppenbart att anledningen till att de håller dem är att de ska kunna använda det som ett argument. Inte kanske nödvändigtvis för kärnvapen, men som en sista utväg så ska det nog inte uteslutas att de skulle kunna ta till det. Jag tycker inte jag kan utesluta någonting när det gäller Putin. Jag tror att det är väldigt långt kvar till att det skulle ske en statskupp eller någon större typ av revolution ifrån folkets sida i Ryssland. Jag tror att det är långt kvar, men jag hoppas verkligen att jag har fel i det avseendet.
Trots att riksmötet öppnas först på tisdag så har det gamla försvarsutskottets ordförande, moderaten Paul Jonsson, redan kallat utskottet till extramöte på måndag för att ta del av en lägesbild från militära underrättelsetjänsten MUST. Det som sker nu är skäl för att skynda på processen med att stärka det svenska totalförsvaret, enligt Paul Jonsson. Det här låter ju extra dramatiskt. Alltså, försvarsutskottet kallas innan nya riksdagen är klar. Så finns det en risk att vi övertolkar det som sker, eller är det så här riktigt, riktigt illa så vi liksom måste ta till den här typen av perspektiv och tonfall?
Jag tror inte att vi kan övertolka någonting, måste jag säga. Jag tror att förbereda sig på att saker kan hända, det kan ju inte få för mycket av. Vi har ju 30 år bakåt en historia av ignorans, nonchalans, naivitet, undfallenhet, nedmonterad stat. Jag behöver inte berätta allt jag vet i huvudet. Men liksom, ni som har lyssnat på den här podden vet ju ungefär min syn på samhället och staten. Det här är ju säkert så att vi måste ju förbereda oss att politikerna i Sveriges riksdag får en information om läget som den bedömning man gör. Det kan inte komma för tidigt, det kan inte komma för mycket.
Är det rätt nivå, Henrik?
Det är märkligt, men jag håller ju hela tiden med kamrat Suhonen här. Alltså, jag tror att vi i Sverige har vant oss vid att ha en väldigt senfärdig politik under ganska många år. Vilket kanske gör att man upplever att agera innan någonting redan har blivit en fullt liksom, materialiserad kris upplevs som att man överreagerar. Jag tror att i ett så här spänt säkerhetspolitiskt läge så är det helt enkelt, det är vettigt att förbereda sig på det värsta men hoppas på det bästa.
Vi ska återkomma till regeringsförhandlingarna lite senare i veckopanelen, men innan dess ska vi till Islamiska republiken Iran.
Minst 17 personer har mist livet i Iran under protesterna till följd av en ung kvinnas död i moralpolisens häkte. Internet i Iran är starkt begränsat. Mobilt internet är till exempel helt nedsläckt. Men protesterna har fortsatt.
Rapporterade Ekot i slutet av veckan. I mer än 40 år har iranska kvinnor tvingats följa den här stenhårda klädkoden. Det har förekommit protester förr, men upprördheten över att 22-åriga Mahsa Amini greps av moralpolisen i Teheran och var död några timmar senare verkar vara mer omfattande än tidigare. Och på videoklipp på Twitter och andra sociala medier ser man kvinnor som dansar inför en entusiastisk publik och kastar sjalar på en brasa. Den här kvinnan, Mahsa Amini, hade sin slöja förlöst om håret, rapporteras det. En fläta ska ha synts och sedlighetspolisen i Teheran ingrep resolut. Ett par timmar senare låg hon i koma och sen dog hon. Det var tydligen någonting än just den här iranska kvinnans öde som triggade igång större och järvare protester i iranska städer än vad som har skett tidigare. Maria Wetterstrand, hur kan de här kvinnorna med tanke på regimens förtryck vara så modiga?
Ja, det är ju all beundran måste man säga till de som vågar delta i de här protesterna och även de som vågar protestera på internet i landet som nu då har till delar stängts ner. Jag tror att det finns en väldigt uppdämd ilska och frustration. Annars skulle ju inte en sån här händelse få den typen av effekter. Utan det har ju under många års tid förekommit en liksom feministisk mobilisering i Iran. Och tack vare också de sociala medierna och internet som gör att man också kan delvis organisera sig internt i landet. Men man också har mycket kontakt, mer kontakter utanför så att säga. Så har man ju fått en rörelse som finns under ytan som jag tror har väckts upp och fått många mer sympatisörer på grund av den här händelsen.
De riskerar ju att bli att dödas, antar jag. Det är redan 17 döda uppståndelsen här.
Ja, och det är ju både kvinnor och män som är ute och protesterar. Så att det är ju både män och kvinnor som har dött i de här protesterna också. Så att det är ju också så att det finns ett bredare stöd än att det bara skulle vara ett gäng unga kvinnor som är ute och protesterar. Och det tror jag också är viktigt att se att det finns en bred uppslutning kring den här kritiken mot regimen. Och jag är inte övertygad om att det här i sig självt kommer att leda till någon jättestor förändring just precis nu. Men jag tror att den här typen av händelser och om det då sker ytterligare överträdelser ifrån moralpolisen eller ifrån regimen på olika sätt här i närtid kan sammantaget leda till att man får en förändring till stånd där. Jag hoppas att det finns en sådan möjlighet och det bygger förstås på också att folk är så här modiga som de är nu och vågar vara ute och protestera med risk för sina liv.
Och den religiösa regimen stänger ner internet på olika sätt. Henrik, vad tror du, kommer mullorna i Iran att kunna slå ner det här upproret mot hijab-tvånget?
Till viss del så verkar det ju som att man redan har gjort det. För att alla de här repressiva regimerna, de har samma fiende. Och den fienden är att folket fritt kan utbyta kunskap med varandra. Och det här är ju... Det var ju den drivande kraften också under den arabiska våren. Och det här är dynamiska nya krafter som har med vår teknologiska paradigm att göra. Den här typen av saker har inte funnits tidigare. Och det är ganska svårt att strypa internet helt och hållet. För att de som kan lite grann slingra sig runt det där med olika typer av VPN och andra grejer. Och jag läste att Elon Musk, den amerikanska entreprenören, han är inne nu och försöker utverka ett undantag från sanktionerna mot Iran för att kunna få upp sina satelliter för att ge folk möjlighet att kunna kommunicera. Om sådana initiativ kan fungera så tror jag det blir på riktigt svårare för den repressiva regimen att klara av att trycka ner folket. För att kan de organisera sig, då finns det vägar framåt. De är många, mullorna är få.
Kvartal hade en artikel i sensomras om varför inte fler länder med muslimsk befolkningsmajoritet är demokratier. Min kollega Henrik Höjer hade läst en artikel av och samtalat med en holländsk sociolog, Rod Koopmans, som expert på islam och migration. Och denna Koopmans sa i den här artikeln att han är pessimist på kort sikt när det gäller utvecklingen av demokrati i många muslimska länder. Men på längre sikt är kollapsen nära nog oundviklig. Och han gissade, denna Koopmans, att sammanbrottet för den här sortens diktaturer i muslimska länder kommer att inledas i Iran. Han menar att det var där ideologin tog form 1979, och det är ett land med en relativt högt utbildad befolkning och med en blomstrande historia långt före islam. Så att hans förutsägelse är att det är Iran som det kommer ske någonting. Frågan är när, förstås.
Jag vill ge en lite så här, lokal metafor eller liknelse här, just med hur informationsteknologi förändrar maktstrukturerna i olika länder. Och jag vill inte på något sätt liksom jämföra någonting som har hänt i Sverige med vad som pågår i Iran just nu. Men när till exempel satellit-tv satt igång och Jan Stenbeck drog igång TV3 från London, det var det som knuffade omkull hela det svenska tv-monopolet, för det gick inte att stoppa det längre. Så att inga likheter i övrigt. Däremot just den här tesen med teknologi kan trumfa politik.
Just så sa Stenbeck, ja.
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 Men jag tror också att det finns ju en anledning till att man vill i en del av de här muslimska diktaturerna förhindra kvinnor att få utbildning. Och därför att man vet ju att när kvinnor får utbildning så kommer de ju också kräva sina rättigheter. Och det är klart att i ett land som Iran där kvinnor är högutbildade och finns också på många höga positioner i samhället, och det dessutom finns många män med hög utbildning som stödjer kvinnors rättigheter, så är det klart att sannolikheten är större för att man kan få en förändring än vad det är i till exempel Afghanistan.
Mm. En del av de här kvinnorna som vågar protestera, de inte bara tar av sig sina sjalar utan de klipper av stora delar av sitt hår också framför kameran eller sin mobil. Vad känner du när du ser det, Maria?
Ja, nej, men det blir ju väldigt tydligt då att de inte accepterar det som har ålagts dem av regimen och moralpolisen. Det blir ju också väldigt symboliskt tydligt. Så att det är klart att det där, det sprids ju också mycket i sociala medier tack vare att det är väldigt symboliskt. Och
Men vad bör Sverige, visuellt, vad bör svenska politiker göra, eller om de bör göra någonting då, med anledning av det här slöjupproret?
Men det man ska göra är ju att man ska stödja de krafter i Iran som driver kvinnors rättigheter. Det tror jag är det allra viktigaste man kan göra.
Mm. Vad tror du, Henrik?
Ja, det har vi ju varit lite dåliga på att göra, får man säga. Jag har tappat namnet här, men kanske någon annan här i panelen kan hjälpa mig. Jag såg på Expressen, tror jag, de intervjuade en iransk aktivist, en kvinna som var mycket, mycket arg på att Ann Linde bland annat hade tagit på sig hijab när hon skulle möta dignitärer ifrån Iran, och menade då att genom att göra det så bekämpar hon kvinnornas kamp och ställer sig på maktens sida. Mm. Så det är möjligt att jag behärskar inte internationell diplomati och det där finliret, men rent som symbol för frihet så är det så att det är helt rimligt att bära en hijab om man vill, men det är helt orimligt att tvingas bära det om man inte vill. Det är ett värde som ur mitt perspektiv är relevant och värt att stå upp för på de sätt man kan göra det.
Daniel, ska svenska politiker sluta att anpassa sig till lokal klädkod om den är av den här arten?
Jag tycker väl att man ska vara en god värd om man har gäster, och en god gäst om man är en gäst. Och jag vet inte heller exakt hur de här koderna ser ut. I det här fallet är det att böja sig för en väldigt konservativ och reaktionär regim. Så det är ju en annan sak än att till exempel respektera religionsutövning. Att om man besöker en moské så följer, eller en synagoga, så följer man ju självklart de klädregler som är där. Men om Ann Linde är i ett land så är hon ju inte i en religiös... Hon är inte i ett religiöst tempel eller så. Så att exakt hur hon ska göra med den där hijaben vet jag faktiskt inte. Men jag tror att det vi ska göra så här är väl att till exempel öppna upp för att de här aktivisterna som kanske lyckas fly från Iran, att de har flyktingstatus.
Det finns, jag tänkte kommentera den här frågan om hijab. Jag tror att det fungerar på det viset att man har att välja mellan att antingen så får man inte träffa de här politikerna i Iran eller så får man ta på sig den här sjalen om man är kvinna. Och det är klart att i det läget så måste man ju väga de sakerna emot varandra. Vad har man för budskap att framföra? Vad tror man att man kan komma fram till med de samtal som man har och som man då får ha för att man tar på sig den här hijaben? Kontra då att göra det tydligt att man vägrar att ta på sig den och då inte får de här samtalen till stånd. Och då blir det alltså bara män från Sverige som kan komma och tala med den här regimen. Och jag kan inte svara på, jag tror att man måste överväga det i varje enskilt fall när man tror att det är värt det och när man tror att det inte är värt det. Och jag förstår verkligen de här kvinnorna som blir oerhört upprörda över att väst kritiserar hijab-tvånget och sen ändå lyder under det när man själv kommer på besök. Så att det är ju ingen lätt fråga.
Vi går nu över på riktigt till den svenska politiken. Den här mandatperiodens första talmansrunda är fullbordad.
Partier som representerar en majoritet av mandaten i den nya riksdagen som samlas i nästa vecka har pekat ut Ulf Kristersson som en lämplig sonderingsperson. Och därför så har det varit ett ganska enkelt beslut att fatta.
Mitt budskap till talmannen var också att de här förhandlingarna går bra. Att de är omfattande. Att de som ni vet eller förstår naturligtvis täcker allt ifrån det rent politiska innehållet för en ny regering. Att det täcker alla de parlamentariska samarbetsformerna. Att det täcker själva regeringens sammansättning. Och att det dessutom för det fjärde täcker alla positioner i riksdagen. Jag kommer tillbaka till det alldeles strax. Som avgörs i en särskild ordning men som är en del av våra samlade förhandlingar. Och det här betyder ju bara att det är väldigt omfattande förhandlingar. Och att ingenting är klart förrän allting är klart.
Maria, det där ingenting är klart förrän allting är klart. Det är en politisk klyscha, va? För nog kan väl någonting vara klart fast man inte har gått i mål?
Nej, det är faktiskt inte så. Nej, det är ju inte klart förrän man har allt i hamn och alla är med på tåget. Särskilt inte i det här fallet. Tappar man Liberalerna, ja då har man inte, då har man kanske en majoritet emot regeringen. Tappar man Sverigedemokraterna så kanske man också har en majoritet emot regeringen. Och därför så måste man se till att få ihop alla de här delarna och få ett godkännande från alla de partier som ingår i de här förhandlingarna för att man ska kunna säga någonting om innehållet. Men vi vet ju såklart att det finns en del frågor som partierna har varit överens om redan i valrörelsen och redan före valrörelsen. De kan man ju förvänta sig finns med i en slutöverenskommelse. Men att det verkligen blir den här regeringen med de här två stödpartierna på varsin sida, det vet vi inte förrän allting är färdigförhandlat. Mm.
Daniel, hur komplicerat är Ulf Kristerssons pussel?
Jag tror att det både är komplicerat och inte så komplicerat. Jag tror nämligen att Sverigedemokraterna, som är det stora partiet på den kanten och valets segrare, de är ju, tror jag, ganska måna om att inte i onödan, de har redan liksom fallit dit ett par gånger här, så fort de fick chansen så highlade de och ropade saker och så vidare, stämplade mot public service. Men jag tror att partiledningen på den här nivån, under det här kontrollerade arbetet, så är man väldigt mån om att det långa spelet man spelar, att Sverigedemokraterna själv vill bära regeringen om 10 år eller 15 år, att man vill vara liksom bli det stora partiet, kanske det största i Sverige. I det långa spelet så är ju kaos väldigt dåligt. Och deras förhandlingsposition är ju så otroligt stark att man helt enkelt inte behöver bråka så mycket. Det är klart att man har ett antal förhandlingspositioner, men jag tror man kan vara ganska, man vill bara in. Alltså, om jag skulle vara Sverigedemokraternas strateg så ska jag säga, vi ska bara få till den här regeringen. Och när den väl är där, då börjar vi utöva makt. Och det är klart att det kommer finnas, som sagt då, ett antal saker de vill uppnå redan i den här fasen. De kan ju inte få någonting. Men jag tror att deras maktposition är så stor att de kan vara ganska generösa och inte göra sånt som medvetet gör att Liberalerna hoppar av. Så att, och jag brukar alltid säga så här, det är lite roligt att sossar säger alltid så här, borgarna kommer falla, de får inte ihop en regering, de får inte ihop sina propositioner, Sverigedemokraterna kommer balla ur. Jag säger, ja, är det så väl så löser sig allting väldigt enkelt. Men vi kan ju ungefär som med försvarsläget utgå från det andra. Att de kommer få igenom sina propositioner, de kommer bilda en regering, den kommer vara handlingskraftig, den kommer leverera. Vad gör vi då?
Och när du sa hejlade så menar du det här uttrycket helgseger, va, som en tv-profil sa ganska sent på kvällskvisten. Henrik, kommer SD att vara så här strömlinjeformad i början som Daniel antyder här?
Jag tror precis som Daniel att de inser att det här är ett mycket bra läge för dem. De är angelägna om att få till en regering och de har också många hävstångar. Och det finns väl princip två grejer. Liksom. Det ena det är ju till exempel Richard Jomshoff har ju vid flera tillfällen sagt att vi borde få minister och sådär. Och så tycker andra, han pratar lite mycket. Så det är definitivt förhandlingsbart. Jag tror allting är förhandlingsbart. Jag tror talmannen är också förhandlingsbart, men bakom lyckta dörrar så kan man då säga att nu har vi nu ger vi er väldigt mycket här. Vi vill ha det här, ni går fram med det här. Men vi ska ha hävstångar på flera områden som syns. För att man vill synas som en politiskt effektiv kraft från sverigedemokratiskt håll. Det tror jag är det stora priset. Sen så tror inte jag att det här är, utöver att liberalerna utgör det vilda kortet i viss mån. Eftersom antalet mandat som de fick förändrades, så att nu är det lite fler som lutar åt liksom vänsterhållet än tidigare. Utöver liberalerna så tror jag att det här är nog ganska klart. Det är så jag uppfattar det. Samstämmigheten i majoriteten av de olika politikområdena är relativt hög. Så förutsättningarna för att få ihop det, jag tror att det är ganska goda förutsättningar.
En del medier har ju snappat upp att de gamla allianspartierna som är med i den här nya regeringsbildningen är väldigt angelägna om att hålla utrikespolitiken fredad från SD-inflytande. Det handlar både om EU och NATO av allt att döma. Det ryktas till och med att en regering Kristersson vill i utrikespolitiken närmast gå ihop med Socialdemokraterna. Är det där en sannolik utveckling? Att det liksom blir en speciell politisk lösning på utrikesområdet?
Jag önskar det av hela mitt hjärta, måste jag säga. För det jag är allra mest rädd för, förutom Sverigedemokraternas inflytande på integrations- och asylpolitiken, så är det ju att de skulle få insyn ens i utrikespolitiken och utrikespolitiska hemligheter. Det tror jag skulle vara katastrofalt.
Har de inte redan det i försvarsutskottet?
Nej, men inte på det sättet som man har om man sitter i en regering eller har ett nära samarbete med en regering kring utrikes- och säkerhetspolitiken. Så att jag hoppas av hela mitt hjärta att Moderaterna och Socialdemokraterna kommer vara de som styr i de frågorna. Sen EU-frågorna, det är ju en liten annan sak, för att dels finns det ju EU-frågor som hanteras av regeringen, men vi har ju också en EU-nämnd i riksdagen. Och där är det ju riksdagsmajoritet som styr vilka direktiv man ger till regeringen inför EU-förhandlingarna. Så att där har man ju inte kanske på samma sätt möjlighet att ha någon fast överenskommelse med något parti. Utan där kan Sverigedemokraterna mycket väl, utifrån då att de har fått frihet i de här frågorna, kanske i en överenskommelse, välja att antingen gå med regeringspartierna eller med Socialdemokraterna, beroende på vilket de tycker känns mest opportunt eller utifrån vad de har för politisk inställning i de olika frågorna. Och jag tror att egentligen faktiskt, det ligger ju väldigt mycket i Moderaternas intresse, förutom då på utrikes- och säkerhetspolitiken, att binda upp SD i så mycket som möjligt så att de inte är fria att agera som vågmästare i riksdagen och välja att rösta på Socialdemokraterna i olika frågor. För annars kommer de att ta de tillfällen där de bedömer att det är liksom opportunt väljarmässigt, så kommer de att välja.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia.
Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.
Att gå emot regeringen, tror jag.
Daniel, vilka partier kommer att ingå i regeringen och vilka ministrar är självskrivna?
Jag tror att Moderaterna, Kristdemokraterna och jag tror faktiskt Liberalerna också kommer att sitta i den här regeringen. Jag vet faktiskt inte, men jag skulle tro det. För att jag, alltså att knyta upp Liberalerna och alla deras riksdagsledamöter kring en ändå relativt svag majoritetssida. Om Liberalerna ingår i regeringen så är det ju troligare att de inte, att det är ett högre pris att fälla enskilda förslag, fälla budgetar och så vidare. Så jag tror att Liberalerna kommer sitta i den här regeringen. Det är också väldigt, alltså, borgerligheten, den här allianssidan, Kristerssonsidan i den här blocket vill väl att det ska likna så mycket en borgerlig regering av normalt snitt som det bara kan. Så jag tror det. Vilka som sitter i regeringen, det vet jag faktiskt inte, eller vi spekulerar om egentligen. Men jag tänker att det finns ett vägval här. Om man väljer att leverera på fördelningspolitik och investeringar och så vidare, då kan det här bli en långlivad regering. Väljer man det här högerspåret liksom med skattesänkningar, så kommer man inte bli det. Då kommer man att få väldigt stora problem. Och dessutom öppnar man för att Socialdemokraterna kan lägga budgetförslag och riksdagsmotioner som ligger nära Sverigedemokraternas ekonomiska politik och deras vallöften.
Men några ministernamn borde kunna hjälpa veckopanelens lyssnare med ändå, va? Alltså, Henrik, blir Elisabeth Svantesson finansminister?
Nu spekulerar vi. Ja, det tror jag. Och jag tror att Gunnar Strömmer blir justitie. Och jag hoppas att Carl-Oskar Bohlin blir energiminister.
Det var tre moderater. Blir Ebba Busch socialminister, Maria?
Nej, jag tror hon blir näringsminister.
Och vice statsminister.
Varför tror du det? Just?
Därför att det är en mycket mer prestigefylld post.
Nej, men socialminister, då får man ju prata om regioner och landsting och sjukvård.
Ja, visst, jätteroligt. Men alltså att vara socialminister betyder ju också att man får bära hundhuvudet för alla nedskärningar de tänker göra i A-kassan och olika typer av trygghetssystem. Det tror jag inte att Kristdemokraterna tycker är en opportun position.
Blir Johan Persson minister? Alltså Liberalernas ledare?
Nej, jag säger nej. Jag tror inte det.
Utbildnings.
Han blir inte minister alls, säger du?
Jag tror inte att Liberalerna kommer sitta med i regeringen.
Jag tror SD dessutom kommer att stoppa den där nedskärningen av A-kassan. De har profilerat sig ganska hårt på det. Så det är inte säkert att man måste bära det hundhuvudet heller om man blir social.
Okej, vi kan inte...
Ja, då kommer de ju inte ha råd att göra sina skattesänkningar å andra sidan. Så att då har de ju andra bekymmer. I så fall är nog de här förhandlingarna just nu väldigt komplicerade.
Och på måndag, dagen innan riksmötets icke-högtidliga öppnande sker, ska talman väljas. Och även om sittande talman Andreas Norlén framstår som ytterst nöjd med sitt jobb, så svarade han i måndags så här på frågan om han gärna fortsätter.
Det där är en fråga som ligger i partiernas händer, vem de vill nominera som talman för nästa mandatperiod. Så att det får framtiden utvisa.
Ja, valet av talman har ju stark symbolisk betydelse och kanske mer än så också. Och Sverigedemokraterna, som ju då blev landets näst största parti, har uttalat att man önskar sig både talmanspost och ministerplatser. Samtidigt så väntar sig väl nästan alla att de fyra partierna på Ulf Kristerssons sida i politiken ska kunna enas om talman. Och i torsdags sa Magdalena Andersson så här.
Tycker jag att det är viktigt i det här speciella läget som vi har just nu med ett krig i vårt närområde, känsligt läge i NATO-ansökan, vi kommer ordförande i EU under nästa halvår, att det vore bra om vi kunde hitta en talman som har ett väldigt brett stöd i Sveriges riksdag. Och det är mot den bakgrunden som jag sträckt ut en hand till Ulf Kristersson för att vi skulle kunna samtala om en kandidat som kan ha ett väldigt brett stöd. Och det skulle då kunna vara en socialdemokrat, men det skulle också kunna vara en moderat.
Tog Ulf Kristersson den handen?
Det får du fråga Ulf Kristersson om.
Vad är innebörden av Magdalena Anderssons utsträckta hand, Daniel Suhonen?
Nej, men jag tycker att hon gör helt rätt här. Jag tycker att min kritik av Sverigedemokraterna handlar ju om att de i grunden är ett revolutionärt parti på ledningsnivå. De vill förändra det svenska samhället i grunden, det är min analys. Och då kan inte talmansposten vara en post som man ska ge dem lättvindigt, utan Socialdemokraterna borde göra allt, och det borde även de borgerliga partierna som inte är Sverigedemokraterna göra för att undvika en situation där Sverige exempelvis representeras av Björn Söder med hans så att säga, politiska visioner, uttalanden och så vidare.
Nu pratar du om vad det inte ska bli, men vad blir det som resultat av det som Magdalena Andersson sa?
Att Andreas Norlén sitter kvar, det kan också bli någon annan, men jag tror att Andreas Norlén sitter kvar och att Socialdemokraterna och kanske ytterligare partier på den rödgröna sidan stödjer en sån kandidat. Och att det blir en talman som är värdig vårt land. Och som, jag menar, det här är ju för den som näringslivet och så vidare. Talmannen har ju väldigt stor makt, väldigt stor symbolvärde, ett stort symbolvärde när man tar emot delegationer och så vidare. Och närings, alltså jag har varit på ett antal seminarier och lyft fram detta att Sverige får inte bli en paria-stat där vi liksom representeras. Symbolen för oss blir ett gäng väldigt extrema politiker. Jag tycker att kan man hålla det undan för detta så är det väldigt bra.
Men jag funderar inte bara på om det skulle kunna bli en sverigedemokrat utan om det är en moderat eller en socialdemokrat. Det är ju de två alternativen som Magdalena Andersson sa. Henrik, vad säger du om det hon öppnade för här?
Alltså i princip så jag tycker det är trevligt när folk försöker finna liksom ödmjukt samförstånd. Så att det, i det rådande säkerhetspolitiska läget så tror jag också det är klokt att ha en viss stabilitet. Jag tror det är bra även för en borgerlig regering att man har den förankringen och att undviker ändå mer konflikt, liksom ideologisk och liksom etisk, moralisk konflikt än vad som redan finns. Sedan så tror jag att alla som har följt Andreas Norléns Instagram-konto ser hur bra han är på det jobbet. Han är ju universellt uppskattad och respekterad. Det är ett mycket lätt val för båda sidor att släppa fram honom. Jag tror till och med det är någonting som med rätt morötter på annan plats som även SD hade kunnat acceptera för att visa statsmannamässighet.
Men han verkar kunna byta traditioner väldigt lättvindigt. Alltså de här kakorna får ju iväg till förmån för mintchoklad och tomater. Och så säger Norlén så här, kakor känns så 2018.
Det är ju, han har ju humor, han är ju jätterolig. Eller inte tillräckligt konservativ för dig uppenbarligen.
Maria.
Han har ju tomatodlingar som han öppnade för miljöpartistiska stödröster.
Nej, men hans tomatodlingar är...
Han har odlat tomater i år nu. Det är nästan obehagligt det här. Han har plockat stickningar och kylskott hela sommaren för en rödgrönt stöd till sin talman. Och det kan man också se.
Han hade förberett sig på ett annat valresultat helt enkelt, men så blev det inte.
60 sorten såg jag.
Ja, precis. Det Magdalena Andersson gör det är ju ett win-win-uttalande. Jag menar, antingen så får hon support från den andra sidan för den här öppna handen som de ju överhuvudtaget inte behöver för att de kan ju komma överens inbördes om exakt hur de ska göra för de har ju majoritet utan Socialdemokraterna. Men antingen så får hon då som hon vill. Eller så får hon inte som hon vill, men då har hon ändå visat folket att dels vill hon inte ha en sverigedemokrat, dels var hon öppen för att diskutera till och med kunna tänka sig att stödja en moderat, vilket ger henne en massa poäng, inte minst som Norlén är väldigt populär. Men det är ju uppenbart att Sverigedemokraterna har ju inget, men de har ju ingen skyldighet att bry sig om det naturligtvis. De har ju en skyldighet att på bästa sätt representera sina väljare. Och jag tror i och för sig inte att talmansposten är deras första prioritet. För att den har ju inte så jättemycket politiskt inflytande. Även om den har ett stort symbolvärde och är Sveriges näst högsta post så att säga maktmässigt. Och då, deras uttalanden också när de säger att de tycker att de borde ha talmansposten och ministerposter. När man säger så betyder ju det att det inte är ultimativt. För annars så skulle man ju säga att man kräver det. Och det säger de inte.
Hörrni, Socialdemokraternas roll framöver som oppositionsparti rent allmänt. Hur kommer man att hantera den rollen? Finns det några, hur är strategin tror du, Daniel?
Nej, men jag är lite bekymrad här och det framgår ju av alla mina inspel i den här eftervalsdebatten. Och det är ju att Socialdemokraterna har ju på pappret gjort ett bra val. Man har gått fram något från det sämsta valresultatet någonsin sedan, innan den allmänna rösträtten. Inte sedan den allmänna rösträtten, utan innan den allmänna rösten. Förra valet, alltså för 4 år sedan, då fick man det sämsta sedan 1914. Och nu har man gått upp ett par procent och gör då ett av sina topp 2 eller topp 3 sämsta val, bottennapp så att säga. Men från den socialdemokratiska apparaten så är det liksom, vi är så nöjda, det var en så bra upp, det är så bra valrörelse, vi har haft en så framgång. Och bakom det här finns ju 2 saker, för jag kan ju prata i timmar om detta, jag ska inte göra det. Men 2 saker. Från socialdemokratisk synpunkt, både politiskt och för partiet, hur partiet fungerar, så fanns det ju bara en uppgift i det här valet, bara ett resultat som räknas. Och det är att man skulle sitta kvar i regeringsställning och att man skulle hålla högern och framförallt SD borta från makten. Detta misslyckades. Att kalla det en seger, en framgång, ja, det var gott kaffe i valstugan också. Det kan vi lägga i positiva korgen. Så det ena är att man misslyckas med det enda som spelar roll. Och den andra saken är att man helt har då demobiliserat, tappat, försvagats i sina kärnområden utanför storstäder och så vidare. Och man har stärkt istället bland lättrörliga, ja, borgerliga väljare som då nog passar an mot SD, har gått till Magdalena Andersson. Vi vet ingenting om vad det betyder på lång sikt, om de är kvar där. Och framförallt, man har tappat sin bas. Man misslyckades med att vinna storstadsväljare som inte stoppa SD och gillade Magdalena Anderssons kompetens. Och man hade ingen fördelningspolitik, klasspolitik, reformpolitik för vanligt sina gamla väljare. Och det var en totalt misslyckad strategi. Och nu är Socialdemokraterna så nöjda, så nöjda, så nöjda. Och det, jag är mycket bekymrad.
Jag tror att Magdalena Andersson kan bli en otroligt stark oppositionsledare om hon väljer att sitta kvar under mandatperioden och ta den här uppgiften på allvar. Jag tror hon kommer att vara den bästa socialdemokratiska oppositionsledaren som vi har sett, om hon vågar verkligen stå upp för de socialdemokratiska frågorna och inte gör som man tidigare har gjort, nämligen att man protesterar när regeringen inför skattesänkningar och sen nästa gång man gör en budget så accepterar man dem. Om man istället väljer att stå fast vid sina ideal och sina idéer och sina förslag, så kommer hon att kunna vinna tillbaka väldigt mycket väljare. Sen är ju inte jag den som drömmer om ett socialdemokratiskt parti som återigen har 45% av väljarna. För det var inte så hälsosamt för Socialdemokraterna. De blev väldigt arroganta och hade väldigt stora attitydproblem gentemot sina samarbetspartners. Men förutom det så tror jag att analysen är att om hon blir kvar så har hon världens möjlighet att bli en riktigt, riktigt bra oppositionsledare.
Och hon presenterade i veckan ny gruppledare för Socialdemokraterna, Lena Hallengren, socialminister i övergångsregeringen, som bland annat sa så här.
Som andra största parti så kommer också Sverigedemokraterna få en ledande roll i svensk politik, och jag kan garantera er att tiden då Jimmy Åkesson kommer undan med att svara jag vet inte på avgörande frågor hur samhällsproblem ska lösas, den tiden, den är förbi.
Ja, Henrik, kommer Lena Hallengren att punktmarkera Jimmy Åkesson och andra Sverigedemokrater nu i 4 år?
Ja, det kommer de säkert att göra. Och det är väl bra om oppositionen gör sitt jobb. Alltså, jag tror ju på riktigt att det gagnar hela samhället om vi har starka parter som faktiskt går på varandra istället för att det tiltas snett. Dessvärre så skulle jag väl säga så att jag uppfattar att just nu så är det ett ganska stort skifte, för att hela det vänsterpolitiska maktprojektet har havererat. Centern backade i stort sett överallt där det var viktigt för dem och är nu i en reorienteringsprocess, och det får vi se var det landar någonstans. Sen så jag håller också med Daniel här, liksom att där Socialdemokraterna landade då i sin retorik under den här valrörelsen, det var att man hade inga skarpa förslag som kunde attrahera den utanförskapsröst som till viss del i Malmö, till exempel i Rosengård, 30% gick till Nyans istället. Många av dem lämnade socialdemokratin. Och annars sen så har du klassiska arbetarväljare som vill ha mindre invandring och billigare bensin som glider iväg till Sverigedemokraterna. Detta då uppe på att man har en väldigt högstämd retorik som rör sig huvudsakligen i toppen på Maslows behovstrappa, där man diskuterar etiska värden och liksom insinuerar att landet ska störta ner i en permanent fascistisk mardröm om det blir regeringsskifte. Den strategin har inte fungerat. Jag blev därför lite paff i sitt avgångstal när hon dubblade ner på precis den retoriken och återkom flera gånger återkommande till föreställningar om att det här skiftet skulle kopplas samman med våld på olika sätt. Jag tror att det speglar att man har inte så många alternativ just nu. Utan jag tror att man kommer att fortsätta på det sättet under den kommande mandatperioden. Man kommer att rikta in sig på misstag och säga att det här är en katastrof från början till slut. Det är fascism. Det är, jag tror man skruvar upp den retoriken som man redan har kört på, för att det finns inte så många alternativ för dem.
Jag hoppas att man inte gör det, måste jag säga. Jag hoppas att man lägger fram en ordentlig reformagenda från socialdemokratiskt håll. Sen kommer jag inte hålla med om alla förslag i den säkert. Men de har inte haft så mycket egna åsikter de senaste 25 åren annat än att de vill ha regeringsmakten. Så att det är ju världens läge för dem att nu när de sitter i opposition, de behöver inte ta hänsyn till Miljöpartiet eller Vänsterpartiet eller Centerpartiet, och de har lite mer tid, så kan de ju passa på att faktiskt göra en ordentlig genomgång av sin politik och fundera igenom vad 17 det är de vill egentligen. Och då kan det bli riktigt intressant.
Det här ska jag bara säga att där är jag helt överens med alltså.
Alltså jag vill bara säga att jag tror också att Magdalena Andersson har allting för att som person, som politiker, alltså verkligen det Maria sa, att alltså hon har det så att bli en oppositionspolitiker. Jag tror jag har sett en del såna här riksdagsdueller där hon har blivit utfrågad liksom, eller hon har diskuterat tidigare, där hon är syrvass liksom. Hon är fri, hon är rolig. Det här kan bli väldigt bra på den nivån. Det jag tror man måste se är att man tar liksom valresultatet. Centerpartiet som då har blivit Socialdemokraternas kompisar, kanske den bästa kompisen, ja, det kan ju ta slut med en förskräckelse i februari. Alltså om det inte blir en partiledare som absolut inte vill gå direkt över till Sverigedemokraternas sidan, så kommer ju förmodligen en ny partiledare vara sakpolitiskt fri att stödja en borgerlig regering som lutar sig på SD, att man helt enkelt kan i sakfrågor ta beslut. Så att det kommer förmodligen stärka Kristersson underlaget oavsett vem som blir. Och det är också så att Centern har ju varit egentligen fruktansvärt illojal mot Magdalena Andersson och Stefan Löfven under de sista 4 åren. Därför att man har ju dels då tvingat på dem ett januariavtal som har gjort partiet impopulärt hos många gamla väljargrupper. Men man har också då genom Centerns agerande under de här 4 åren sett till att man ett par gånger har fått igenom moderatbudgetar. Så att man har ju fått verkligen, man har spelat liksom ganska falskt. Man har först förhandlat ner sossarna på knäna, och sen har man då trumfat detta med att liksom ge bort regeringen, alltså budgetmakten till högern och Sverigedemokraterna då. Så att jag tycker man den här Centerns no-passaran-politik återigen då, den ger jag inte egentligen så mycket för. Jag högaktar Annie Lööf, och jag tycker det är sorgligt att hon behöver sluta, och det här hotet och hatet och våldet mot henne. Och jag högaktar också hennes ställningstagande i själva SD-frågan. Men Centern har inte varit lojala. Utan jag tror att man, Socialdemokratin, Vänster, Miljöpartiet måste räkna skarpare här. Man måste ha struket mått. Det är inte 50-50 nästan. Det är 42-58. Det är där man måste börja arbeta för att komma tillbaka en period, 2 perioder framåt. Och återigen, Lena Hallengren lyfts nu upp som gruppledare. Sjukvårdsfrågan var väljarnas viktigaste fråga i det här valet. Sossarna hade inte en enda tydlig reform på sjukvårdsområdet. Och Socialdemokraterna har det största förtroendet i sjukvårdsfrågan. Så Lena Hallengren får en mycket tung roll, men hon misslyckades totalt med sjukvårdspolitiken som var sossarnas och väljarnas bästa gren. Inte en reform som någon förstod eller röstade för.
Vi är inne på slutvarvet i veckopanelen, men vi hinner med veckans räntesmäll.
Riksbanken rekordhöjer styrräntan med 1 procentenhet. Det är en större höjning än vad marknaden förväntade sig, och den största höjningen sedan inflationsmålet infördes 1993.
Därför så beslutade då mina kollegor i direktionen och jag igår att höja styrräntan med 1 procentenhet till 1,75%. Och vi tror att räntan kommer att höjas ytterligare under det kommande halvåret.
Stefan Ingves, riksbankschef. Ja, den var ju unikt stor den här räntehöjningen. 100 punkter, en hel procentenhet i ett enda steg. Nödvändigt, sa en del. Riskabelt tilltagen, sa andra. Vad tror ni kommer i räntehöjningens spår, Maria?
Jag tror att det har ju varit bra att vi faktiskt har haft ganska hårda krav på bolån här nu under en period med amorteringskrav och så vidare. För det gör ju kanske att hushållen är något mindre drabbade än vad de annars skulle riskera att vara. Men jag tror ändå trots det att det finns en stor risk att man får, som en följd av det här, sjunkande värde på bostäder, vilket kan göra då att de här lånen som människor har hamnar på gränsen när man blir tvungen att amortera, och det kommer att slå mot hushållens ekonomi, vilket i sin tur kan få andra negativa effekter så att säga på samhället i stort. Så att lite riskabelt känns det ändå att göra en sån stor höjning i ett enda slag.
Ja, de som inte äger utan hyr, de har en hel del att vänta sig också. Bizarrt, sa Torbjörn Hållö, som ibland är med i veckopanelen, LO-ekonomen. Det är bortom all sans och balans på Brunkebergs torg, twittrade han. Förstår du vad han menade, Henrik?
Nej, men om jag liksom ska stöta mig på mina källor inom finansbranschen, så är väl folk kan förstå det här, men det är too little too late. Det är eftersläppningen på...
Too little?
Ja, och för sent. Alltså folk förstår inte hur allvarligt det ekonomiska läget egentligen är. Alltså det som händer med räntorna och inflationen just nu, det här går alltså tillbaka i tiden innan subprime-krisen 2008. Folk reagerade inte på hur konstigt det var att vi har alltså i hela västvärlden haft negativa räntor under jättemånga år. Och det är ingenting som är normalt. Det har aldrig varit på det sättet. Jag kan säga att vi var många av oss som är liksom fiskalt konservativa, som satt och liksom längtade efter guldmyntfoten och undrade, hur är det rimligt att det här inte skapar hyperinflation? Ja, alltså det visar sig väl nu att man kan skjuta upp det där tillsammans med kineserna, som äger väldigt mycket amerikansk skuld, som inte vill se en erosion av det västerländska ekonomin. Det är detta som kommer nu, tillsammans med en energikris och tillsammans med stigande priser på precis alla råvaror som också produceras av energi. Det här är vad liksom, mina kompisar inom finansanalysbranschen, de säger, det är en perfekt storm.
Energikrisen på 70. Du är skärrad alltså?
Ja, jag tycker det här är jätteläskigt. Det är privatekonomiskt läskigt för mig personligen, men det är så här, man ska ha med sig det här. En tredjedel av de svenska hushållen har ingen ekonomisk buffert alls. De lever på nästa lön. Och det här är människor, familjer som har huslån och amorteringar. Det finns ingen beredskap. Det kommer krävas ekonomiska krisåtgärder för att det här inte ska bli ett ekonomiskt blodbad.
Alltså jag håller helt med Henrik om att det har varit ganska absurt så att säga med de extremt låga räntor vi har, och i det perspektivet så är ju inte den här räntan hög såklart. Men trots det så kommer det ju att spä på de svårigheter som hushållen redan upplever.
Och det kommer mera höjning, sa Ingves, inom ett halvår. Daniel?
Nej, men det här kommer ju öppna. Och det här, jag tänker ju ofta att den här perioden vi har framför oss nu kan verkligen komma att likna 1991-1994. En borgerlig regering som stöder sig på ett populistiskt parti med främlingsfientliga inslag, som kommer till i ett egentligen ekonomiskt missnöje och som får ett stålbad på halsen. Socialdemokraterna har en mycket skicklig erfaren partiledare, redo att stödja krispaket, 100% ränteavdrag och så vidare. Och är det någonting vi vet, jag har ju varit kritisk till det, men nu har vi ju faktiskt väldigt starka statsfinanser. Vi har Europas kanske näst lägsta statsskuld. Nu, precis som Henrik och Maria är inne på, nu måste de här musklerna användas på ett klokt sätt. Och räntan kommer fortsätta upp förmodligen. Det kan leda till boprisfall, det ser vi redan nu. Men LO kritiserar detta med rätta för att det kommer leda till ökad arbetslöshet, vilket drabbar liksom arbetarklassen och vanliga människor. Men Riksbanken, jag tror att det de egentligen gör är att de försöker justera upp värdet, alltså priset på svenska kronor. Alltså det här är liksom ett kronförsvar, så det liknar också 90-talet. Alltså varför då hade fast växelkurs och så vidare. Så att det är någon sorts 90-talskris igen, med intåg av 70-talets liksom oljeprischocker. Så att, och kärnkraftsfrågan finns där. Så att det är någon sorts 70-90-tal, det är liksom krisernas tid här. Och jag tror också att man måste förbereda sig på att om man bor i villa, stänga av våningsplan, stänga av element, sätta in... Jag var väldigt kritisk till att man i den här valrörelsen, alla var väldigt populistiska. Ingen pratade om att för de här 100 eller 90 miljarderna som Socialdemokraterna var inne på att man ska hälla över elräkningar, vilket förmodligen blir nödvändigt, så borde man ju ha massiva rot- och rutavdrag, klimatrot och rut, för bergvärmeinsatser, luftvärmepumpar, treglasfönster, bränslekassetter och så vidare. Alltså helt enkelt att lösa grundproblemet att vi behöver ett annat energisystem. Inte kärnkraft på kort sikt, det löser ingenting på kort sikt, utan helt enkelt ställ om människors energianvändning. Men människor, jag, vi alla, måste vara beredda på att göra väldigt stora insatser för att använda mindre energi denna vinter. Och staten måste gå in och skydda hushållen och mest, de mest utsatta. Och Henrik har helt rätt. Vi är ju ett land med väldigt schyssta statsfinanser.
Jag frågar om räntor, så blir det kärnkraft. Hur jag än gör.
Det var inte ens jag och Henrik som började den här kärnkraften.
Det är alltid någon som...
I hela västvärlden. Vi är illa ute. Mm.
Även om man vill rulla ut isolering på vinden eller ha rut- och rotavdrag för att göra olika typer av energieffektiviseringar, vilket jag också för, vilket också är bra, så är det så att inte heller det går att göra nu. För det finns inte tillräckligt många hantverkare för att fixa de här grejerna. Det vi måste vara inställda på, att vi allihop kommer att bli mycket, mycket fattigare under ett par års tid, oavsett vad vi gör. Och det suger.
Det som kommer att,
alltså, det
som,
ursäkta.
Ja, men det gör det. Det suger ju såklart. Men det man kommer att göra ifrån EUs håll när det gäller energifrågan nu verkar det ju som. Det är att man kommer att ställa krav på medlemsstaterna att man ska minska energiförbrukningen med 5% under så kallade peak hour. Alltså då när det förbrukas som mest el. Och det förväntas man göra med hjälp av kontrakt. Alltså auktioner eller upphandlingar av liksom, utrymme från olika aktörer som kan vara beredda att mot betalning dra ner sin elanvändning under peak-tiderna. Och det kommer i sin tur att kunna göra att man håller den här prishöjningen på el lite grann i schack. Ovanpå det så har man ju också förslag om att man ska minska den totala elkonsumtionen med ungefär 10% i medlemsländerna. Och skulle man lyckas med det, då kommer man också kunna kapa den här värsta effekten av bristen på gas under vintern.
Låt oss behålla en strimma av hopp i denna tid. Det är dags för veckans person eller ord. Henrik, du brukar ju komma sist, nu får du börja.
Ja, men nu ska jag väl komma med en strimma hopp då. Jag tänker inte nämna namnet på det här företaget. De som är nyfikna kan googla själva. Men det finns ett nordamerikanskt företag som arbetar med fusions...
Är det veckans person det här företaget? Eller vad är det för något?
Ja, det här är väl veckans idé, ska jag säga.
Okej, du expanderar. En deviation
från... Företag är också personer, eller?
Nej, det är...
Juridisk person.
Juridisk person
juridisk
är det ju
person.
Faktiskt. Ja. Så här.
Veckans juridiska person.
Det här är häftig...
Veckans juridiska person.
Det är ingen ordning på panelen.
Det här är häftig science i alla fall. Det är så här att när man håller på med fusion, då är det så här att då hettar man upp ett ämne som går... Från att vara så här, fast form till att bli flytande, sen blir det gas och sen blir det plasma. Plasma susar omkring inuti de här fusionskamrarna och det är svårt att styra det. De jobbar med jättestarka magneter för att kunna få ihop det där, då kan man få ut väldigt mycket energi, men de har inte lyckats få det stabilt. Nu har de alltså lyckats hooka upp en artificiell intelligens till det här som gör extremt mycket snabba manipulationer av det här och som har lyckats få konsekvent positiva resultat. De kan nu stabilisera plasman i en fusionsreaktor. Och det ger oss lite hopp.
Hur länge?
Att, hur länge den stabiliseras? Jag vet inte.
Det brukar vara en tusendel sekunden
som man
lyckas med.
Det brukar vara ungefär uppemot, ja precis, exakt.
Ja, men det är publicerat, ta nu inte detta ifrån mig Maria. Det publiceras som ett ganska stort break. Det kanske blir bättre framgent.
Stabiliserad plasma får den att kännas lite bättre inför helgen tycker jag.
kan du få prova det där i din hall under vintern här så kan vi ju veta hur det funkar.
Ja, men jag ska se om jag kan sätta upp en fusionsreaktor i källaren.
Okej, vad har Maria?
Det är ju Kristersons modell, det är ju moderatpolitik.
Ja, nej, men det här är ju alltid det svåraste ämnet och man vet inte om man ska ta någonting seriöst eller om man ska ta någonting oseriöst. Så att jag tänker då ändå gå tillbaka till mitt kärnintresse, nämligen K-pop, och nämna Blackpink som nu har gjort en comeback och som kommer att komma på Europaturné snart. Och de har sålt slut sina biljetter på hur kort tid som helst. Och de låtarna de släpper kommer upp till 100 miljoner views på bara ett par dagar. Så alla som vill ha lite pepp under den här helgen kan gå in på YouTube och kolla in Blackpink.
Ja, se den videon. De har en stridsvagn som är inklädd i discobolls speglar. Det, alltså, det är extremt påkostat och coolt.
Mm-hmm. Det är den här
ibland tror jag att Maria Wetterstrand på Milton, att Milton bara är som en PR-byrå för det här bandet. Liksom. Kan det egentligen jobba Henrik också för dem? Att den här podden vi har, 2 timmar om politik, liksom, är bara liksom, för att liksom, berätta om det här bandet. Liksom. Jag ska nog investera i dem nu när börsen går ner.
Mm. Ja, men alltså det var ju, nu var det ju Blackpink och de är inte på börsen. BTS är ju de då som är på börsen och de, de har ju tagit en break så deras aktie sjönk faktiskt ganska kraftigt här förra sommaren.
Daniel?
Ja, min person, mitt ord den här veckan är Biden. Den fria världens ledare som trots ålderskrämpor och liksom ett ganska blekt utgångsläge som politiker tycker jag verkligen står upp nu för Ukraina, för liksom den fria världen som vi alla tror jag här hoppas ska bli väldigt mycket större än den är just nu. Han står upp mot Putin på ett bra sätt och de kommande månaderna kommer ju handla om att vi måste stärka Ukraina och stärka oss själva. Och jag tycker ändå det som gjorde att han blev min person den här veckan är liksom hans möte med Storbritanniens nya premiärminister Truss och att han är sick and tired of trickle-down economics. It has never worked. För mig var det liksom, han fick en stjärna i socialdemokratins himmel där och en nästan 80-årig gubbe som bara, jag är så jävla trött på den här högerskiten, den har aldrig funkat. Alltså, han fick en stjärna i min bok. Nu kan jag ta helg.
Bra.
Lämna över jobbet till Biden istället.
Fint.
Han kan vicka det för mig.
Ni har hört Henrik Jönsson, Stockholm, Maria Wetterstrand, Bryssel och Daniel Suhonen i Göteborg. Tack för att ni kom tillsammans igen och var med här och välkomna åter, hörni.
Tack snälla.
Tack så mycket.
Och mer på Kvartal. Är den svenska demokratin hotad? Kvartals Henrik Höjer har frågat runt bland svenska statsvetare som är oväntat skiljaktiga i synen på läget för vår demokrati. Socialdemokraterna kan inte längre räkna med invandrarnas röster. En text av Tobias Hübinette där han bland annat säger att vi behöver en mer finfördelad statistik över väljarkåren med utländsk bakgrund. Kreml i chock. Ryssland har hamnat i ett svårlöst dilemma, skriver Pyotr Varsenyuk, docent i militärhistoria, om läget i Ukraina och Rysslands utmaningar. Fredagsintervjun. Jörgen Wittfeldt har bett entreprenören och tidigare partiledaren och citatmaskinen Bert Karlsson att göra sin alldeles egna eftervalsanalys. Bert Karlsson är i god form och om ni inte mår dåligt av svordomar så har ni en ordtät timme framför er. På torsdagar och söndagar kommer nyhetsbrev från oss för er som har skrivit upp er på ett sånt. Och varje söndagsmorgon kommer en krönika, så också den här veckan. Nu har vi höstdagjämningen bakom oss och chocktober framför oss. Men också massor av läsning och lyssning som vi kan ägna oss åt i stort sett när som helst. Hoppas att ni får en helg som tillåter sånt. Tack för att ni har lyssnat. Och tänk själv.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Ja?
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.